Då säger vi hej och välkomna till SO-podden än en gång. Jag heter Ulrik Långberg, jag är samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag och jag har med mig min kollega Peter Svensson. Idag, trots att det är vitt här i Stockholmsområdet, så ska vi försöka tänka på sommar och vi ska göra det med att vi ska prata asfalt och asfaltbeläggningar. Och då har vi fått den fina möjligheten att bjuda hit Jan-Erik Lundmark från Trafikverket att prata om det. Välkommen!
Tack så bra.
Ja du, det var Peter Svensson här som var med och sedan så har vi ju med då Jan-Erik. Vem är Jan-Erik och vad jobbar du med för någonting på Trafikverket?
Ja, jag jobbar med beläggningar. Jag är nationell samordnare för beläggning och jobbar med strategier, budget och upphandlingar över Sverige då.
Men du, då är inte du ute och står och hänger vid själva asfaltläggningen och känner de goda dofterna?
Nej, tyvärr. Men jag brukar försöka att komma iväg så på några platser i alla fall under sommaren.
Är du en sån här liten dold gubbe som står i skogsbryn och tittar som alla ser men ingen vågar prata med?
Nej, jag brukar alltid tala om när jag kommer. Och det brukar alltid vara intressanta diskussioner också. Nej, jag brukar inte springa och gömma mig. Nej.
Det finns väl så vid varje vägbygge, va? Någon sån där halvmystisk farbror som står i skogsbrynet eller en liten bit ifrån och hummar och tittar.
Det kan nog förekomma och de är kanske intresserade av vad som händer.
Ja,
vi längtar ju efter asfaltsäsongen tycker jag. Och ja, det märks ju när man är ute på vägarna och vi får ju mycket samtal in just om potthål och kvalitet nu på vägarna. Det har väl med att göra såklart att vi är precis inne innan asfaltsäsongen. Men hur står det till med status på vägarna och de här potthålen? Jan-Erik.
Ja, vi är ju många Trafikverket som också väntar på att säsongen ska komma igång. Och den här vintern så har vi ju haft geografier med väldigt mycket potthål och skador och ytskador överlag. Och de har vi ju då försökt att laga så gott det går nu när det är kallt och det kanske är snö och det är vatten. Men vi vill ju lägga ett nytt slitlager på de här i sommar redan om vi klarar av det med de resurser och den budget vi har.
Har det varit en annorlunda vinter det här? För att vi vet ju naturligtvis att det är mycket potthål, men jag tror att det har smittats alldeles hemskt i år. Det har varit nästan så att det har varit potthål på anabola. Beror det på att det har varit en särskild vinter det här eller?
Ja, det har ju varit vinter över hela Sverige, det kan vi konstatera. Men om vi backar tillbaka lite grann och drar oss till minnet hur det såg ut i höstas så var det ju väldigt blött med översvämningar och så vidare. Och det där får vi ju dra med oss nu under vintern med kärlskott och sprickor och hål. I och med att det kommer vatten ner i vägkroppen så rör det sig. Men sen är det också så att vi har gamla beläggningar och de är ju extra känsliga för temperaturskiftningar, alltså när det kommer ner vatten i beläggning och det fryser och det tinar om vartannat i kombination med salt då.
Men vi har också sett att helt nya BK4 belagda vägar har också spruckit och blivit potthål som ändå är rätt färska vägar får man säga så. Så att är det så att det har varit väldigt mycket fukt under det här, det blir som att asfalten, hur tjock den är, blir som en liten folie jämfört med hela vägkroppen. Är det att det sköljs underifrån eller hur kan liksom en BK4-väg tycker man ändå skulle vara så stabil det går när den ändå är relativt nygjord?
Ja, och exakt vad det beror på. Men vatten brukar ju vara boven i dramat så att säga, ålder. Men som du är inne på, BK4-vägar och kanske också nylagda vägar kan också få mycket negativ påverkan på de här temperaturskiftningarna. Och det står fritt vatten på vägarna till exempel som också gör att vatten trycks ner helt enkelt i vägen.
Så just nu är det säsong
för många orsaker.
Det är säsong för snabelbilar nu då kommer vi att se. Så när som är ute och först har igen de här sprickorna. Som klistrar igen sprickorna. Vad heter de? Heter de inte snabelbil?
Vi kallar dem lite populärt för snabelbilar och då brukar alla veta vad det är för någonting. Men även förseglingar, alltså när vi gör större lappar då, när vi har större ytskador så att säga. De har fått jobba stenhårt under hela vintern här.
Mm. Precis. Ja, men, det kanske är snabelsäsong nu och snart är det läggarsäsong då. Hur ser planen ut? Och det är klart att Det väl har med geografin att göra hur när man kan börja med att belägga, men hur ser planen ut där? Är det snart dags att komma ut med läggarna?
Ja, de står och väntar på att få komma ut. Och vi börjar ju naturligtvis, förutsättningarna brukar ju vara bättre att börja söderut och så går vi ju sakta norrut så att säga. Men som vi sa tidigare, alla de här potthålen, sprickorna och ytskadorna ska ju tas om hand här. Vi kommer inte kunna ta hand om allihop i sommar, det tror inte jag. För vi har våran plan, vi kan justera på den ganska mycket, men vi kommer inte kunna göra. Vi kommer inte kunna göra med allt, utan en del kommer tyvärr att bli kvar till nästa år.
Är det där ungefär samma indelning som vi har på vinterväghållningen, klass 1 och klass 2 och klass 3? Och det betyder att potthålen på en så kallad, som jag menar då, klass 5-väg, de kommer aldrig att lagas?
Vi har lite olika klassificeringar när vi pratar vinterdrift, alltså snöröjning och halkbekämpning jämfört med när vi tittar på underhållsbeläggningar eller det belagda vägnätet. Och där man kanske tittar mer på trafiken när vi har vinterväghållning.
Alltså antal bilar man tänker då, för att jag vet att timmerbilarna tycker att de är en tung lastbil, men intensiteten och hur många de är ju oftast lite mindre än om vi jämför med E4.
Så är det ju. Men visst, de allra lågtrafikerade, mest lågtrafikerade vägarna som väg typ 5 och 6, det finns ju en väg typ 6 också.
Ja, just
det. Där gör vi ju bara avhjälpande beläggningsåtgärder och dikningar och så avvattning då.
Men då en vägklass 6 blir jag lite nyfiken på, det har jag knappt hört talas om. Det måste ju vara knappt så att postbilarna går där en gång om året, eller?
Ja, då pratar vi ju trafik, vilket vi, alltså trafikmängd, ja. Vilket vi oftast gör. Men när vi tittar på belagda vägnät så tittar vi kanske lite mer på vad vägarna används till.
Ja, just det.
Där vi har nationella stråk och större vägar som är viktiga för näringslivet och så vidare. Men visst, de här minsta vägarna där det kanske går väldigt mycket timmertransporter, där kanske det inte blir de åtgärderna som man kanske önskar sig.
Och samtidigt, Jan-Erik, det är kanske de som vill ha BK4 ännu tidigare. Det är ett önskemål som inte liksom ligger i paritet till användningen. Men de få som åker, de skulle ha stor nytta av att det är BK4-klass. Men jag förstår ju att det är inte helt lätt det där.
Nej, och vi har full förståelse för transportnäringen också och vi gör det vi kan så att säga. Men BK4 på de här allra minsta vägarna, det kommer nog att ta tid. För då är det jobbat.
Det var ett snyggt svar av dig. Det kommer att ta tid, men det är i alla fall inte helt omöjligt.
Nej, men det är ju stor efterfrågan och ett stort behov av att ha ett bra vägnät i bra skick. Det är ju jätteviktigt.
Och ser det ut med budget och så, och era pengar så det räcker för att laga potthål och de skador som finns och förbättra framöver?
Ja, vi har ju en budget som vi har att rätta oss efter så att säga, och klart när det blir en sån här vinter eller att det händer någonting annat med översvämningar och så vidare så tas det ju av den budgeten och då blir det ju mindre asfalt som vi kan utföra, alltså färre ton och kvadratmeter. Men vi har ju under en lång tid beskrivit hur det belagda vägnätet, alltså vart vi är på väg någonstans, och det är ju ingen rolig läsning.
Nej, den har vi alla fått en klump i magen över att vi måste ju dels ta oss i kapp att vara där som jag misstänker att Trafikverket anser att man borde vara i vägarna. Men därtill måste man ju också kanske både bygga ut och förbättra. Samtidigt så vet jag att vägar som inte används, då är ju väder och vind som egentligen har gjort dem.
Stämmer bra det. Vi får ju väldigt mycket koncentrera oss på att försöka egentligen fördröja nedbrytningstakten på våra vägar. Alltså försöka hålla locket på så att det inte kommer vatten ner i vägkroppen och gör det hela ännu värre.
Just det. Jag tänker på åkerinäringen använder ju vägarna här och transporterar. Vi är ju en av användarna, men vi är ju också den som levererar ut väldigt mycket beläggning ut till läggarlagen och så. Har du någon kommentar liksom, hur du tycker logistiken fungerar den bra och så vidare? Några tankar kring det?
Tittar man på logistiken så kanske det frågan ska ställas till entreprenörerna, alltså de som vi handlar upp. För de ansvarar ju för logistiken och ibland så gör de det kanske helt själva. Men ibland, vilket jag tror är ganska vanligt, att man gör det tillsammans med åkeriet.
Är det en liten sån här vanföreställning vi har att egentligen Trafikverket är mer operativa än man är? Ni har egentligen upphandlat mycket. Ni köper färdig levererad asfalt per meter kanske. Nu hittar jag på bara. Men ibland kanske man tror att Trafikverket är mer aktiva i produktionen än ni faktiskt är.
Ja, det stämmer. Vi köper ju, som du var inne på, beläggning färdigt och utlagt och klart, så att säga, från produktion till att det är ute på vägen och utlagt och klart, som sagt. Och vi har ju våra kontrakt och där har vi ju vissa kravställningar som entreprenören ska förhålla sig till och som de till vissa delar måste föra över då till de underentreprenörer man har, till exempel ett åkeri då.
Man får ju en känsla ibland att så fort någonting har barkat ur, vare sig det är vinterväghållning eller att vägen har gått sönder, då får Trafikverket stå där och ta hela skammen, fast ni kanske egentligen inte alls är inblandade i ens hur det har uppstått, eller att ni är egentligen bara beställare och att ni är förvaltare av vägarna, men ni har ett drift av det som ni faktiskt köper in tjänsten på. Men det är alltid så att ni får stå till svars för allting, är det så?
Ja, det tycker jag också är rätt, så att säga, för det är ju vi som är beställare och det är vi som skriver kontrakt med entreprenören och sen har vi ju kontinuerliga diskussioner med våra entreprenörer och ibland så får vi tilldela viten. Det förekommer om man inte rättar till sina fel och så finns det lite grader i det här då, vad som kan vara allvarligt och mindre allvarligt.
Var inte det också en åtgärd som behövdes, för nu tror jag att det är 15 år sedan när vi hade stora bekymmer med överlast på just asfaltstransporter, när man helt enkelt fredade det och gjorde om det till timme. Det fanns liksom inga incitament att köra överlast. Det där var väl ändå ett lyckokast att liksom ta tag i det som från beställare.
Ja, det var ju ett exempel där vi liksom går in och redan i kontrakterna styr, så att säga, hur saker och ting ska göras. Det har vi ju full möjlighet att göra. Men som det ser ut idag så det förekommer överlaster och det är någonting som är ganska tråkigt för oss. För det påverkar, nedbrytningen accelererar ganska snabbt med överlaster.
Ja, vi har ju sett det med axlar där. Samtidigt så vet du att utmaningen i de här lastningsfickorna där är att du ska ha en precision på någon sekund för att parera ett halvt ton. Så att själva, alltså hela kedjan där med att lasta, köra, få rätt vikter, ha vågar på bilarna. Alltså vi har inte kommit längre där än tyvärr.
Nej, det är ju någonting för branschen att ta tag i, så att säga. Vi sätter ju, det finns ju, så att säga, maxlaster som man får transportera på vårt vägnät beroende på vilken BK-klass det är.
Jag tycker det är intressant det här med överlast, bara stanna den kort stund. Alltså ut i åkerinäringens perspektiv så är ju varje kilo du kör över en del av en mindre möjlighet att få sälja fler transporter. Alltså jag tycker det är en gåta ibland att man väljer att för några ynka kronor till per transport så tar man ju faktiskt bort kanske var femte transport helt och hållet. Alltså det är ju som att kissa i byxorna med överlast, är det inte det?
Jag tycker att man, när man kör med överlast så bidrar man ju väldigt kraftigt till en accelererad nedbrytning av vägen. Och det är ju inte riktigt schysst mot andra som kanske håller sig på rätt sida, så att säga. Så att man bidrar ju på ett väldigt negativt sätt till en framtida standard på våra vägar.
Ja, jag tycker att affärsidén borde vara att sälja fler lagliga transporter. Det borde ligga i DNA, kan man tycka.
Ja, definitivt. Jag tänkte på det här med hållbarhet och så. Man har ju läst om grön asfalt. Kommer vägarna inte vara svarta i framtiden? Kommer de bli gröna? Eller har jag fattat det fel?
De kommer nog att vara hyfsat svarta fortfarande också. Sen beror det naturligtvis på ålder hur svarta de är, så att säga. Men det pågår väldigt mycket, har gjort under en längre tid. Där vi pratar om att vi har ju våra CO2-mål som vi absolut ska nå. Och allt från produktion av asfalt där man har bytt ut sina boljebrännare mot mot brännare som kan bränna förnyelsebara bränslen och kanske el också.
Ja, just det. Det är väldigt energikrävande att göra asfalt, förstår jag.
Väldigt energikrävande, och det är därför vi har börjat där också. Med just asfaltverkena, men det går ganska fort, och nu tittar vi ju också på att ersätta en del av bitumen, alltså fossilt bindemedel, till biobaserade bindemedel som också pågår. Men sen har vi en viktig del, det är ju transporterna, ja, som också kan bidra väldigt mycket då till att nå våra mål kring att sänka CO2-belastningen.
Ja, och där kanske vi ska ta elektrifieringen på en gång där. Det finns ju en stor förväntan från offentlig sektor, vilket vi får räkna Trafikverket, att åkerinäringen ska så fort det går elektrifiera. Och det tror vi naturligtvis kommer att ske där det finns möjligheter till repeterbar logistik och att du kan egentligen ladda bilen hemma på nätterna. Men när vi kommer till asfaltstransport och elektrifiering, så är ju utmaningen att var ska vi ladda dem då när vi sover ute? Det blir också en prisfråga där. Dels att det finns laddmöjligheter, men också faktiskt vad den där öppna marknaden kommer att kosta. Och sen är ju fordonen lite för dyra. Och vi förstår ju att som offentlig sektor så kan inte du heller bara betala 4 gånger så mycket. För att just bilarna är 4 gånger så mycket. Att transporterna blir för dyra. Det här är en utmaning vi får försöka överbrygga. Men jag tror ju att mycket av anläggningstransporterna kommer att bli elektrifierade, just för att man kan bo hemma. Men just asfalttransporterna, det ställer till det lite när de då kanske inte laddar hemma. Och då behöver vi de här rastplatserna, vi behöver laddplatserna, vi behöver infrastrukturen. Jag tror egentligen inte någon åkare är bekymrad om det är en elmotor eller en dieselmotor, utan det är att det måste funka från dag ett. Och det är väl det som är vår stora utmaning i de här förväntningarna.
Ja, och när vi pratar förväntningarna är ju väldigt stora. Men som du är inne på, så måste man ju titta på olika verksamheter och hur snabbt man kan accelerera det här.
Ja, men precis.
För det är inte en fråga om, utan det är frågan när och i vilken takt man gör det här. Och vilka typer av transporter ska man titta på först?
Ja, men precis. Vi tror ju att till exempel rundvirke och flis, som är ganska lokala och regionala, men framförallt repeterbara, att man kanske kan ladda på industrin eller vissa stråk som är man alltid passerar genom. Så vi tror ju ändå att elektrifieringen kommer att gå ganska fort ihop med biogas i någon form. Att det blir de två ledande, men också att alternativa biobränslen på fjärrtrafik, och där det är lite mer komplicerat, kommer att byta ut det fossila bränslet. Så att jag tycker ändå att det finns tre huvudspår att röra sig runt och kombinera i den mening som gör att ändå logistiken kan utvecklas. Och jag tror det kommer att gå fort, för att den teknik vi köper och framförallt de alternativa bränslen mot den fossila dieseln, den ökar ju också i tillgänglighet. Så att det beror på om det prompt ska vara elektrifiering eller om vi ska sänka CO2-utsläppen, och då beror det på vilken del av logistiken som det här går lättast att göra. Så att förväntningarna där måste ju också balanseras på att vi får rätt utväxling på vad vi försöker åstadkomma.
Precis, och paletten, det finns ju, när vi pratar nollutsläppsfordon, vilket vi faktiskt gör ganska mycket, så kanske det är så att man tänker elektrifiering, men det finns ju faktiskt andra bränslen också, som vätgas och så vidare. Men visst, det pratas ju väldigt mycket om elektrifiering nu, och där kan ju vi som myndighet också vara med och styra utifrån, ja, det kan ju vara krav, men också någon form av bonus då, men och då kommer ju det här med viten också då, så att säga.
Ja,
och hur
precis.
Ska det följas upp? Det är ju också, det är ju en jätteviktig fråga.
Det svåra är ju för att finansiera dem just nu för åkerierna. Kunde vi få ett restvärde på 1 miljon efter 5 år, då vore det någonting helt annat.
Ja, nej, jag förstår.
Jag har ju förstått, jag vet ju det, att man kommer jobba mer med uppföljning här och digital uppföljning i Trafikverkets entreprenader. Och då kommer man ju titta på det här med drivmedel och schaktmassor. Men jag har också hört att man ska titta på just asfaltering och att man vill jobba med digital, så att säga, återkoppling på miljöutsläpp eller utsläpp.
Det stämmer bra, Peter. Det stämmer bra, Peter. Vi har infört kraven sedan, jag tror det var 1 eller 2 år sedan, alltså krav på förnyelsebart då, i viss andel. Men vi behöver också ha bättre verktyg för att följa upp det, dels för att det ska vara rättvist, men också för att vi ska få tag på de reella volymerna. Och vi kommer att köra ett antal pilotprojekt inom beläggningsverksamheten nu i sommar, där vi ska ja, både vi och entreprenörer och åkare ska få prova på det här med elektronisk uppföljning av bränslen eller drivmedel. Då. Ja, så där hoppas jag att ja, framförallt våra entreprenörer men också åkerierna hänger på här, för där kommer ju bli krav inom kort så att säga. Så att det är nog ett bra tillfälle att få prova på det här.
Vi tror att kraven är bra om man också har en naturlig förhållning till hur det ska följas upp. Så att inte det blir att de som gör det, de har ingen nytta av det. Utan att man konkurrerar ändå med de som inte gör det för att det är ingen uppföljning. Det där är något som stör många åkerier. Att de som är först ut och gör det man ska, det var ingen nytta för det. För att de andra fortsätter med ibland Euro 3 och Euro 5 och konkurrerar.
Jag förstår, precis.
Ja, men då ser vi där. Då. Det kommer hända grejer på just uppföljning och att ni jobbar. Ni har hög ambition i ert hållbarhetsarbete.
Vi har en annan fråga.
Jag tänker också att det måste vara enkelt. Alltså, vi kan inte hålla på med penna och papper och skicka papper fram och tillbaka. Nu är faxen så väl
faxen borta.
men alltså, vi måste utnyttja digitaliseringen. Och det kanske låter som att man har en övertro på den. Men jag tror det finns möjligheter. Absolut.
Den är en rysare utifrån beredskapsperspektiv, för hela Försvarsmakten pekar med hela handen till åkerierna och säger att ni måste se till att ni har analog backup på allt ni gör så att transporterna kan fortsätta även vid digital störning. Den är inte helt lätt att hantera, kan jag säga.
Vi har ställt in faxen i förrådet, så tar vi fram den.
Jag tror jag också har den hemma någonstans.
Men du, Jan-Erik, vi har ju en annan sak som vi också gemensamt har jobbat med under lång tid, och det är ju bland annat då hastigheter på våra vägar, rätt fart. Och vi vet ju att ända sedan Vägverkets tid så har vi haft en dialog med vad vi gemensamt kan göra. Och jag minns Claes Tingvall, tidigare trafiksäkerhetsdirektören, han sa att ledarskapet är lite för klent i åkerierna, och det gör att det blir mycket slarviga beteenden i organisationerna i åkerierna. Det jag förstår han var ute efter är att om du har ett bra ledarskap, då lastar man rätt, man håller rätt hastighet och man beter sig som en klok yrkesförare på vägen. Och det kanske är någonting vi ska damma av tillsammans igen, framförallt när jag tänker på vägarbeten, och att vi kanske ska göra en kollegial koppling mellan yrkesförarna och de som faktiskt lägger asfalt på väg, att lastbilarna hjälper till att hålla ner trafiken för övrig trafik förbi vägarbetena. Vore inte det en bra satsning?
Jag håller med min gamla kollega Claes Tengvall om ledarskapet, och det finns nog en hel del att göra där, för menar, det är ju de som är på våra vägar, de är ju där för oss. De är ju inte där för sig själva.
Nej.
Och de vill laga sånt som är trasigt så att vi kan komma fram med våra fordon. Men jag kan konstatera att det körs ju alldeles för fort förbi våra vägarbetsplatser. Och kan vi göra någonting gemensamt där vi gemensamt liksom tar ett ansvar för att hålla ner hastigheten. Och det finns ju en rekommenderad hastighet eller en beslutad hastighet förbi våra vägarbetsplatser. Och man kan faktiskt köra lite saktare också. Man behöver inte.
Men jag tror att vi ska formulera det här till att en stolthet åt yrkesförarna, att man faktiskt hjälper till att vägarbetena blir mer säkra. Och att eftersom det är väldigt långa avspärrningar, så kan vi ju tro, kanske om man fick drömma lite, att avspärrningar behöver inte vara så gigantiskt omfattande om det också är ett ömsesidigt lägre hastighet förbi de här. För det är det som stör många, att man kilometervis, ja, som de säger till oss, det är milsvida långa avspärrningar, vilket är naturligtvis inte är sant. Det är alltid lätt att det blir överdrifter, men jag tycker ändå att det vore ett snyggt grepp att de som arbetar på väg håller ihop.
Ja, man kan ju fundera, vi är ju där vi är idag för att det händer incidenter och ganska allvarliga olyckor, och jag tror alla som är i branschen påverkas väldigt mycket när det händer de här riktigt allvarliga olyckorna. Och våra trafikanordningar som finns där, vi är ju för att göra arbetsplatsen så säker som möjligt och ska vara till för alla trafikanter.
Men vi får återkomma i den frågan helt enkelt. Jag tycker att det vore ett mycket, mycket bra grepp inför sommarens asfalts- och vägarbeten, att vi har någonting snyggt där vi låter arbete på väg vara samma stolthet och ansvar.
Det låter jättebra.
Då har vi till slut här, tiden går fort när man har trevligt här, men vi tänker oss också att det finns kanske mer saker vi behöver peka på. Vi ser ju med en viss fas att många åkerier egentligen inte har något val att välja alternativ att antingen köra andra vägar eller att vänta med att köra om det är dåligt väder eller om det är mycket att affärsavtalen egentligen bygger på att vägarna är egentligen i midsommar utan trafik, soligt och fint, och att just in time egentligen ödelägger ju all trafikplanering. Det är ju en jätteutmaning om man tänker att de som köper transporter, och även Trafikverket köper transporter även om det ingår i färdiglagd asfalt. Men borde vi inte göra det synligt att affärsavtalen borde egentligen bygga på att de har lite mer gummiband? Att man, det här just in time kanske ödelägger hela vårt samhällskontrakt?
Jag tror diskussionen ligger väldigt mycket uppe för diskussion nu så att säga, i och med att ja, vi har kommit in i den situationen vi är i med lite oroligare omvärld. Mm. Att man börjar verkligen fundera på om just in time är för alla verksamheter.
Ja, det kanske tiden. Är för små marginaler. Vi såg under pandemin att det fanns ju inga ansiktsskydd, det fanns ingenting. Det var ju slut på en vecka.
Nej, precis. Och då blir ju optimering, det blir ju en stor risk.
Ja.
Tror du här nu, när vi är inne på det här med beredskap och så, det kommer ställa krav också på det här med beläggning och vägar nu med liksom det säkerhetspolitiska läget och vårt inträde i NATO och så vidare. Kommer det också att spegla sig på vägarna, tror du?
Ska jag tro någonting?
Du får gärna spekulera här. Det här är bara att spekulera.
Nej, det tänker jag väl kanske inte göra. Men visst kommer det att hända någonting. Det tror jag. Och det är ju väldigt mycket diskussion. Att nu har vi gått med i NATO och nu ska vi rösta upp hela vägnätet. Och det finns vissa stråk, tror jag, som man kommer att titta på. Men det kommer ju naturligtvis att ta lite tid innan man har förstärkt dem i den omfattning man behöver och att det kommer en ny beläggning på. Men vi har inte fått något rejält uppdrag i dagsläget att börja på att rösta upp utifrån det perspektivet. Ja,
det får vi sannolikt anledning att återkomma till. Jan-Erik, som sagt, en halvtimme går oerhört fort. Jag är jätteglad att vi fick ha din expertis med idag. Vi ber att få återkomma. Vi tror att många av de här frågorna vi berör i de här poddarna är relevanta och att vi kan vara aktuella över tid. Så med det vill jag säga tack för att du var med. Jag och Peter ska se till att den här kommer upp på alla tänkbara kanaler. Och till dig som lyssnar säger jag att håll utkik över att våra poddar kommer ut. Vi försöker tillsammans med både myndigheter och åkerier och transportköpare ha ett intressant utbyte av det som faktiskt är möjligt. Så på återhörande, tack för oss idag.
Tack så mycket och kör försiktigt där ute.